Jag är inte lätt att komma hem i jul, Linnea. Du får reda på att du ska leda lovsång, inbokad. Bara så att, och så fick Hanna hänga på. Och så Matilda, vad kul att du är med tillsammans med tjejerna och sjunger. Härligt. Vi ska läsa idag från Lukas evangelium. Det första kapitlet och den 39:e versen. Det tema som ligger över fjärde söndagen i advent. Då läser vi i Jesu namn. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde. För det som Herren har sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Dagens medpredikant tillsammans med mig, det är en äldre kvinna. Eller i varje fall en kvinna i övre medelåldern. Hon heter Elisabet. Vi vet inte så mycket om Elisabet. Hon var av prästerlig släkt, av Arons släkt. Hon var i sanning en troende människa, gift med en präst som heter Zakarias. Bibeln säger att hon är barnlös. Hon kan inte få några barn. Och ofrivillig barnlöshet, då som nu, var präglat av sorg och längtan såklart. Men också i hennes dagar av skam. För man ansåg att man hade förfelat det syfte som man var till för, nämligen att föra släktet vidare. Och det konstateras liksom verkligen i berättelsen här om att det var Elisabet som var ofruktsam. Hon var på väg också att bli gammal, allt för gammal för att bli mamma. Säkert ett väldigt tungt ok att bära. När så hennes man Zakarias hade varit i templet på den sedvanliga prästtjänstgöringen så kommer han hem. Och det har hänt någonting med hennes kar. Det är bra när en kar får möta Gud. Då händer det någonting. I Zakarias fall så var det så att han pratade mindre och gjorde mer. Det kanske inte är problemet för alla kar att de ska prata mindre och kanske borde prata mer ibland, men det är lite olika. Zakarias i alla fall, han var stum, men han hade en lyster i blicken, och han hade ett budskap att förmedla till en ganska överrumplad hustru. Och till allas förvåning, säkert inte minst till Elisabets förvåning, så blir hon gravid. Gud tar bort hennes skam, tänker hon. Det hon inte vet, det är att hennes yngre släkting i Nasaret, staden Nasaret, som ligger i Galileen, hon är med om en ännu mer omvälvande upplevelse. Maria. Hon ska också föda ett väldigt särskilt barn. Och fast hon inte levde med sin trolovare Josef, hon var orörd, så skulle hon genom Guds försyn föda det ängeln säger. Du ska föda den högstes son. Det hittills största miraklet skulle ta sin plats på jorden. Den evige. Den oskapare, han som var av begynnelsen, han går in i tid och rum och blir människa. Ordet blir människa och tar sin boning ibland oss. Och Maria, hon ger sig helt till en uppgift som Gud har kallat henne till. Och hon säger som ett föredöme för alla troende i alla tider, så säger hon: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och det är ju otroligt stora ord. Det är ord som andas tillit. Det är ord som andas överlåtelse. Det är ord som andas mod. Och det är ord som är lika de ord som hennes son en dag skulle säga när han stod inför sin svåraste tid och sin svåraste stund. Då säger han, inte som jag vill Gud, utan som du vill. Samma anda. Säkert är Maria helt omtumlad och överväldigad och säkert lite förvirrad av det som har hänt. Tänk att hon ska bli den kvinna som det redan har profeterats om i första Moseboken 3:15. När Gud fäller sin dom över ormen och så säger han, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Vem ska hon dela detta med? Hon måste få berätta för någon. För så är det ju när vi har liksom varit med om någonting så stort. Så vill vi liksom dela det med någon. Och ängeln har ju faktiskt gett en hint. När ängeln besöker Maria så säger han, du, din släkting Elisabet, hon som han sa är ofruktsam, hon väntar nu barn på sin ålderdom. Aha, här finns något, tänker Maria. Så Maria skyndar sig från Nasaret upp till Judabergs bygd. Hon måste bara få träffa Elisabet. Och detta är bara en kort tid efter besöket som ängeln hade med Maria. Mötet mellan Maria och Elisabet, det vi har läst om här i texten, är ett av de allra starkaste möten som Bibeln talar om. Jag skulle vilja varit i den där, på den där platsen. Och jag skulle på något sätt bara önska att när vi har den här predikan att vi liksom blir indragna i det här mötet mellan Elisabet och Maria. Det är en sån glädje, det är sån kraft, det är sån helighet, den är så kompakt i deras samtal. Och här möts några av de mest avgörande personligheterna i världshistorien. Det är två ofödda som möts och det är två kvinnor som bär dessa liv inom sig. Det är så osannolikt, men det är så likt Gud och så typiskt Gud och så typiskt evangeliet. Det är inte i stora salar bakom stora tunga förhandlingsbord som det avgörande sker. Det är viktigt med sådana förhandlingar, så missförstå mig rätt. Men det är inte där det sker, det stora. En ung, mycket ung kvinna och en medelålders kvinna. Den ena bär Guds son. Den andra bär profeten som ska röja vägen för Guds son, nämligen Johannes döparen. Och i det här mötet så är Guds helige ande så påtagligt nära. Den ande om vilken ängeln Gabriel hade sagt till Maria, den helige ande ska komma över dig, den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och nu är samma helige ande där hemma hos Elisabet och Zacharias. Och både barnet i Elisabets moderliv, det står ju så, och Elisabet fylls av den helige ande. Tänk att ett ofött barn kan fyllas av Guds egen närvaro i mammas moder. Tycker jag är stort, jag tycker det är häftigt. Men det är så berättelsen säger. Och orden som kommer från Elisabet, det är ord givna av anden för att bekräfta det som Gud redan hade gjort i Marias liv. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Det är ganska annorlunda sätt att hälsa på någon. Eller? Man brukar inte hälsa så på folk. Utan det brukar vara lite mer sådär enkelt. Så. Men här är en annan plats, en annan tid och ett annat sätt. Men i vår tradition av kristen kyrka så har vi svårt med Maria ibland, och vi har svårt med de uttryck av vördnad till gränsen av tillbedjan som man kan möta i andras traditioner. Och jag tror inte på tillbedjan av Maria. Jag tror verkligen inte på det. Jag tror inte på bön till eller genom Maria eller någon annan människa. Men här så proklamerar Elisabeth i kraft av den helige ande att Maria är någon alldeles särskild. Hon är inte vem som helst. Hon är unik i berättelsen om Jesus, och det uppdrag hon har fått är helt unikt. Välsignad är du bland kvinnor. Det är något speciellt med den här kvinnan. Det är det som den helige ande påverkar Elisabet att säga. Maria väljs inte för sina meriter. Hon väljs till detta uppdrag därför att hon har funnit nåd hos Gud. Gläd dig du högt benådade. Herren är med dig. Och i den här finns en bibelöversättning som heter The Message. Och den är översatt på svenska, men heter fortfarande The Message på svenska. Borde heta budskapet eller någonting på svenska. Ja, hur som helst. Då står det typ så här att ängeln säger: du är vacker inifrån och ut. Alltså det fanns någonting hos Maria som hade väckt Guds välbehag. Och hon är en modell och ett föredöme här också för oss. För när Gud kallar på dig och mig så är det inte på grund av våra meriter, utan på grund av hans nåd. När Gud kommer till människor, när Gud liksom ställer sig i vägen i våra liv och säger: hej, kan jag få din uppmärksamhet? Jag har ett uppdrag, jag har en idé om ditt liv. Jag har en kallelse om ditt liv. Jag har tänkt någonting om ditt liv. Så är det inte därför att han i första hand ser en väldigt kompetent person. Utan han ser genom nåden. Han ser möjligheterna. Han ser det han har skapat. Han vet vilka vi är. Och hans planer för oss, de är helt underbara. Det är det bästa som finns. Gud har en särskild plan för Maria, flickan ifrån Nasaret. En unik plan för henne. Gud har också en särskild plan för ditt liv. Varför finns jag här på jorden? Vad är meningen med mitt liv? Jo, att få leva i Guds vilja med ditt liv. Att det som Gud har tänkt med dig, i dig, genom dig ska gå i fullbordan. Och det är baserat inte på våra omständigheter. För vi kan gå igenom allt möjligt av problem och elände och misslyckanden, och vi kan snubbla på oss själva och you name it. Men Guds nåd står ändå kvar. Gud är där och han lämnar aldrig dig. Han lämnar aldrig mig. Välsignad är din livsfrukt, säger hon. Det är ett speciellt ord, lite gammaldags. Man säger ju inte när man tittar in i en barnvakt: oh, vilken fantastiskt vacker livsfrukt ni har fått här. Eller hur? Kanske skulle pröva det. Få titta på en. Sådär som mina barn brukar titta på en, mina konstiga uttryck. Eller hur? Men jag tycker ändå att det är liksom, det är ett gammaldags ord. Men jag tycker det är vackert på något sätt. Va? Barn är en gåva, barn är en livsfrukt. Livet bär frukt. Och denna frukt av Gud och Maria är ju livsfrukten med stort L. Jesus Kristus är livet som föds in i en värld full av ondska och synd för att ge evigt liv åt alla som tar emot dem. Så att livet blev synligt. Livet. Guds liv i Jesus Kristus. Och så säger hon: hur kommer det sig, säger Elisabet, varför händer det med detta mig att min herres mor kommer till mig? Herrens moder. Elisabet är den första som använder detta uttryck och som förstår att det barn som Maria bär är Guds son. är inte bara en profet, en helig människa, någon nyckelfigur eller någonting så, utan Elisabet förstår i och genom den helige ande att detta är något mer, Herrens moder. Den gåva som är given av anden. Paulus skriver senare, ingen kan säga att Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Men när den helige ande liksom kommer över oss, uppenbara, när Guds liksom poletten faller ner, då förstår vi att barnet som föddes i ett strå, barnet som föddes i ett stall och lades på strå, där kom det, inte bara är liksom random barn, utan är Guds son. Guds son vilar där. Det är han som är där. Det är en uppenbarelse. Det är liksom någonting som den helige ande behöver ge dig och mig. För det kan vi inte bara tänka ut med våra huvuden. Utan det är någonting som behöver liksom bli klart här på insidan. Och det är vad den helige ande gör. Det är mönstret. Värst vad jag gapar och går på här då. Det mönstret är vad den helige ande gör. Och Elisabet, hon är den första av alla på den här jorden som bekräftar detta. Jag tycker det här är ganska bra. Och uttrycket Herrens moder, det blir snart ett viktigt uttryck i den tidiga kyrkan. När man liksom mejslar ut tron, när man liksom slår fast Jesu identitet som både Gud och människa fullt ut. Redan i Marias moderliv är han Guds son. Han är Herren Jesus Kristus. Idag har en frälsare blivit född åt er, sa ängeln senare till herdarna i Davids stad. Han blir inte Guds son i samband med sitt dop, sin död eller uppståndelse. Han är Guds son av anden befruktad i Maria. Och Maria blir på så sätt en garant för att Jesus är både Gud och människa. Därför är hon viktig. Därför är uttrycket Herrens moder viktigt. Och det fick Elisabet av den helige ande uppenbarat i den hälsning som hon ger. Ja, här kommer en annan ängel. Tack så mycket, Karina. Jag brukar inte behöva det här, men idag är det tydligen en torr pastor som står här. Och här är också Maria en förebild. Därför att allt andligt liv måste födas fram. Jesus säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Gud erbjuder oss att alla i våra liv ta emot Jesus Kristus. Och låta honom ge oss andligt liv. Att tro är inte bara att hålla saker för sant, utan det är att övergå från döden till livet. Och det sker genom en andlig pånyttfödelse. Det är något här på insidan som har varit dött, men som börjar att leva igen när vi tar emot Jesus Kristus. Vi får liv. Ett sådant liv som Jesus säger, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Och då inte liv i den meningen x antal år. Han föddes den 8 oktober 1965 i Kalmar, det är ju jag då va. Och han levde till, jag tänkte jag skulle bli 93. Ja, om jag nu får bestämma, det får jag inte bestämma själv va? Alltså inte bara x antal år, utan liv som kvalitet, liv som innehåll, liv som mening, också liv som faktiskt inte dör när jag dör. Det är det livet vi talar om, Guds eviga liv som liksom blir implanterat, infött i dig. Och därför så blir människan i mötet med Jesus en levande varelse. På riktigt. Inte bara som Madicken, ni vet, på våren. Ni som har sett Madicken, och sen hon säger, jag känner livet i mig. Kommer ni ihåg den? Ja, några gör det. Utan det här är på riktigt. Oavsett om det är vår, vinter, höst eller vi är ledsna eller glada, så finns det ett andligt liv här på insidan. Och Maria, hon är förebildet. Hon är liksom prototypen av det. Hon bar det fysiskt i sig. Men vi bär det i vår ande, så bär vi samma andliga liv. Så måste Jesus liksom födas fram, finnas hos oss. Då säger Bibeln att den som tar emot honom får rätten att kallas för Guds barn. Då är du inte född bara av någon människas vilja, utan av Gud. Vi blir hans barn. Och så säger Elisabet, salig är du som trodde, för det som Herren har sagt till dig, det ska gå i uppfyllelse. Åh, vad under, vilken uppmuntran, vilken otrolig uppmuntran. Alltså Elisabet hade inte en susning om vad som hade hänt i Marias liv och vad Maria behövde, men det hade Gud, och han använde detta fantastiska, den här fantastiska människan att göra det. Ordet salig är ju inte heller ett vardagsord direkt. Jag känner mig så salig idag, kära fru. Men det passar bra in här, tycker jag. Salig är du, lycklig. Ja, lycklig är väl ett bättre ord, eller mer modernt ord. Så, sen finns det ju massor med sådana här engelska ord man kan använda, men det gör vi inte här nu. Så man kan säga att mötet mellan Maria och Elisabet är ett saligt möte. Och det känns som hela huset här, det är det som är sprängfyllt av den himmelska glädjen. Du som trodde, Marias tro, hon överlämnar sig till ett livslångt äventyr. Hon ställer hela sin varelse till förfogande för Guds syfte. Och det är det som är tro. Det att överlämna sig helt till Guds syften. Och där i ligger vår salighet. Vår salighet ligger inte om vi lyckas i affärer, om vi lyckas med olika kontakter, om allting är liksom toppklass på det sättet. Vår salighet är djupare än så. Den ligger i att vi säger, Jesus, inte som jag vill, utan som du vill. Jag är Herrens tjänare, ske med mig som du har sagt. Där ligger den verkliga saligheten, att i glädje överlåta sitt liv till Gud. Säg, du får ta det här. Det här är mitt, det är inte mer än så. Du gav det, du får det tillbaka. Allt som jag har i mitt liv, det är ditt. Där det ligger saligt. Det ska gå i uppfyllelse, det som Herren har sagt. Och när Elisabet sen har slutat sin predikan eller sin hälsning, då brister Maria ut i lovsång. Alltså det är ju verkligen en dröm för varje predikant att när man har avslutat sin predikan, då brister folket ut i lovsång. En del gör det, och äntligen, amen, nu är det klart, nu är jag äntligen färdig. Men här är inte det, var inte det orsaken. Och det var ju mycket kortare det här än vad jag håller på med, men i alla fall. Och Marias lovsång, det är ju en underbar lovsång. Det är en fantastisk lovsång. Min själ upphöjer Herren. Och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett i sin tjänaringas ringhet. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig. Och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet vara från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskar har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. Hungrig har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel Och tänk på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Det sjunger, jublar, proklamerar Maria ut. Och jag älskar den här berättelsen. Jag älskar den här berättelsen som innehåller så otroligt mycket. Ja, sista här nu. Tänk att Gud använder en gammal ofruktsam kvinna att inte bara få föda fram vägröjaren till Jesus, utan också vara den första som bekräftar vad Gud har gjort med Maria. Det säger mig att vi ska aldrig räkna bort oss själva i det som Gud kan göra. Hur ofruktsamma vi än är och hur än ser åren gå, så kommer en tid för den som väntar på Herren och älskar honom då undret sker. Det säger mig bland annat den här berättelsen. Och tänk att en enkel ung kvinna får det gigantiska uppdraget att föda Guds egen son. Det är så storslaget, det är så vackert och det är så underbart. Gud går sin alldeles egna väg. Och vi får vara med likt Maria när vi överlåter oss till hans planer och till hans vilja. Och det utmanar mig att leva i Marias genuina överlåtelse till Guds vilja och Guds väg. Och jag tror att ett möte, det kan verkligen förändra ett liv. Och jag tror varken Maria eller Elisabet var de samma efter det här mötet. Och vem vet, kanske inte heller du är densamme efter det möte som Jesus vill ge dig i juletider 2018. Ska vi be. Halleluja Jesus. Jesus, jag tackar dig av hela mitt hjärta för den här fantastiska berättelsen, Herre. Tack för det djup, tack för din innehåll, tack för den höjd, tack för den glädje som finns i detta mötet här. Tack heliga ande att det är samma ande som verkade då och som verkar idag här. Och vi vill vara lika öppna i den här tiden för vad du har gjort och för vem du är här. Så jag ber dig Gud av hela mitt hjärta att du ska välsigna oss den här stunden här. Herre, jag ber för en som möter den här julen med oro, med ångest kanske, med fruktan, med sorg eller sorgsamhet här. Jag ber om ett saligt möte. Jag ber Gud att du ska komma med ditt ljus och med din härlighet här. Jag ber för den som kanske bara möter den här julen som alla andra jular i tradition. Jag ber att du ska skaka om och låta oss få se och uppleva någonting nytt. Någonting som förvandlar, någonting som är större, Jesus. Jag tackar dig av hela mitt hjärta. Jesus, jag tackar dig att vi får lägga den här stunden i dina händer, Jesus. I Jesu namn.